Spår 7, reportaget. För några veckor sedan fick vi träffa Torbjörn Svensson som är dövblind och hade bestämt sig för att åka Vasaloppet. Men hur gick det att efter bara ett fåtal mil på längdskidor ge sig ut i öppet spår? Med honom åkte dövblindtolken Sara Ljungkrans som åkte sist och hans bror Fredrik Fexe som åkte först. Vi hälsade på Torbjörn hemma i radhuset där dövblindtolken Marielle är med. Och vid köksbordet berättar han om hur det var att i gryningen stå på startlinjen med en 9 mil lång skidfärd framför sig.
Det är väldigt pirrigt att börja. Det är väldigt, väldigt mäktigt att äntligen få stå där och se liksom att nu har vi äventyret framför oss. Det är ju så mycket jobb innan med att försöka lösa allt praktiskt och få allting till att klaffa och allting ska funka och sådär. Men när man väl står där och nu vet man att nu är det dags, det är en jättehäftig känsla. Man får en litet adrenalinpåslag av det faktiskt, även om det var 6 på morgonen.
Startade ni först av alla?
Vi hade möjlighet att starta lite tidigare och det är framförallt ur säkerhetsperspektivet. Framförallt då första stora backen som är 2 kilometer lång, så att inte vi skulle ha den problematiken med att vi skulle fightas med andra där. Så att första backen och upp en bra bit så var vi helt själva. Så jag får ju nog stolpsera med att jag har lett loppet i alla fall i någon timmar har jag gjort.
Men hur var första backen då? Det låter ju väldigt lång.
Den är tuff, den är som egentligen som att gå upp för en vanlig skidbacke, så den var väldigt brant stundtals och väldigt tuff. Men det funkar, det gäller ju att hitta bara den här lunket i kroppen och beta av och fortsätta och sådär. Och det var magiskt när vi väl kom upp och man visste liksom i huvudet att det här var den största och den längsta backen som finns på hela Vasaloppet. Och då var det väldigt häftigt att komma upp och bara känna liksom, shit, nu är vi igång, nu har vi fixat den första backen.
Och då kanske det väntar ner för backe också.
Ja, det var nedför oss och grejen var så här att nedför fungerade tills vi hade det otur med vädret. Inte att det kom regn och så, men det blev så pass varmt mitt på dagen så att framförallt efter Eversberg så hade vi i princip inga spår alls. Så det gjorde att vi hade enormt mycket större svårigheter. Så det var därför det tog väldigt lång tid var just att spåren försvann. Och då fick jag ju ingen möjlighet att följa någonting utan det blev betydligt mer komplicerat. Så att tog framförallt mycket mentalt på mig att orka med och försöka klara av de sträckan. Men vi fortsatte. Vi gav inte upp.
Men hur gjorde du då när du inte hade några spår att följa?
Då fick vi stanna jätteofta och Sara fick styra in mig med. Och i vissa nedförsbackar fick vi promenera ner för det fanns liksom ingen möjlighet. Jag hade ju åkt rakt ut i skogen och slått ihjäl mig. Vissa nedförsbackar hade det blivit vallar och då kunde jag känna mig för vad vallarna var. På ett sådant sätt så kunde jag ploga mig nerför. Det var en utmaning utan alldeles lika. Och jag måste ge en eloge till både Sara och Fredrik som såg till att det här funkade. Att vi faktiskt tog oss framåt för det hade aldrig gått utan dem. Och en eloge också till det peppet vi fick från framförallt då Kristoffer och Sofia då. Sofia som är min sambo och Kristoffer är Saras man. Att vi då fick det stödet vid varje stopp och energipåfyllning och liksom. Och pepp också från andra människor som faktiskt tättade dit och hejade på oss. Det gjorde att jag orkade och kämpa vidare.
Innan loppet så funderade du mycket kring balansen och så och tyckte att det var svårt. Var det det som blev den stora utmaningen eller var det något som överraskade dig?
Balansen och att spåren inte var bra. Det var egentligen den största utmaningen. Men det här är rätt lustigt eftersom jag inte åkt mer än 4 mil skidor innan jag skulle göra det här loppet så lärde jag mig rätt mycket när vi var ute där. Så att det här blev lite learning by doing mitt under loppet och det tyckte jag var rätt fränt att jag kände mig nästan som en bättre skidåkare när vi kom i mål än när jag startade.
Det är nog inte många som har Vasaloppet som liksom att lära sig åka skidor på.
Man har ju gott om tid och vi kom ju in på maxtiden på 14 timmar så att vi var ju verkligen på målsnöret var vi där och det borde ju just på att efter Eversberg så blev det kaos så att det tog ju jättemånga mer timmar där än vad vi hade tänkt oss. Men vi lyckades, vi tog oss precis i mål när vi skulle så det var en mäktig känsla och det gåshud faktiskt när jag sitter här och pratar om det.
När drar de snöret så att säga, när får man inte fortsätta åka?
Jag tror vi bara hade typ 10-15 minuter kvar på den absolut sista eldrista. Så det var på håret att vi klarade det här. Men jag har ju lärt mig från tidigare att det är viktigare att fortsätta och lunka på och inte bli stressad. Jag vet ju om mina förutsättningar när det gällde det här. Så att jag tror att det lugnet gjorde att vi faktiskt orkade ta oss i mål. Att vi faktiskt klarade gränsen. Så jag är väldigt stolt över mina 14 timmar. Det var sjukt häftigt att få göra. Sjukt häftigt.
Och under det här långa loppet, det var ju väldigt fina bilder från landskap och sådär om man tittade. Vad upplevde du av det här?
Det hade inte riktigt möjlighet till syntolkning under loppet, utan jag fick lunka på. Vi hade pluggat innan hur loppet ungefär var, framförallt backar och dylikt hade jag pluggat för att jag skulle ha en liten mental karta. Sen så har jag en strategi som jag brukar använda mig av, och det är att jag bygger upp sträckor som jag kan. Sen tidigare. Så faktum är ju att Sälen till Mora var för mig Höganäs till Malmö. Exempelvis då första kontrollen, Smågan, ja det blir ju då Domsten utanför Höganäs i samma avstånd. Och på så sätt visualiserar jag in i mitt huvud hur det ser ut att ta sig till Domsten och sen Helsingborg och sen Rydebäck och sen Landskrona och sen ner då. Så avslutade vi Turning Torso i Malmö. Sen när man väl är ute i spår så är det ju andra saker och ting som jag upplever, och det är mycket dofter och känsla och solen, solstrålar på huden och liksom det är en väldigt speciell atmosfär. Det märks att man är mitt ute i skogen liksom och åker. Det är en väldigt häftig taktil upplevelse är det. Så jag kunde absolut njuta av det här när vi var där ute.
Och vad doftade det ute i skogen?
Ja, framförallt då mycket snö och tall och gran. Det är ju sådana grejer som man känner doften tydligt av. Men när man närmar sig kontrollerna så kommer ju blåbärssoppedoften upp och vetebulledoften och folks andra dofter. När folk åkte förbi oss så luktar de ju liniment och parfym och hudkräm och så vidare. Och sen också när man var ute så kände man ju den här klassiska tvåtaxisdoften från snöskutrarna. Och jag minns väldigt tydligt att när vi kilade in och skulle hämta ut nummerlappen kvällen innan så hade de vallaboden också i samma hus. Men när man då kommer in och känner den doften av valla, jag är ju liksom uppvuxen med min pappa, han vallade våra slalomskidor när jag var barn. Och stod han i garaget och vallade de här. Och den där doften, det är så häftigt att bara få uppleva den. Så jag har väldigt starka associationer med det här äventyret med andra grejer faktiskt.
Och sen när ni då närmade er målet, hur var det?
Två saker. Dels är man väldigt, väldigt trött. Så egentligen har man väldigt stenhård fokus på bara ta sig mål. Så den mäktiga känslan inneföll sig nog inte förrän faktiskt vi kom upp på rakan. För jag bad dem att stoppa mig lite kort när nu är vi på målrakan liksom. Och sen när man kom i mål, utöver känslan att förklara det, vilket var sjukt häftigt, så tror jag den största biten var ändå alla människorna som tagit sig dit. Det är liksom ovärdigt i en sån situation att man kämpar och man har det här fantastiska teamet runt omkring sig och så kommer folk och hejar på oss. Så det är magiskt. Så det var så kul att bara få säga hej till allihopa och krama om både Fredrik och Sara. Deras jobb är ju fantastiskt att de kämpade som tusan genom det här loppet bara för att få mig och ta mig igenom det. Sen efter det när man där ska in och duscha börjar kroppen och påminna en att det var rätt tufft idag var det. Och så blev det till att trycka i sig en massa mat och försöka sova lite och återhämta sig. Så. Det som gör mig stolt är ju att vi har ett fantastiskt samarbete, men också att jag har så jävla dåliga förutsättningar varje gång och att jag ändå fixar det. Och det gör mig stolt personligen att tjockt pannben så kan man fixa mycket med.
Torbjörn Svensson har tidigare paddlat över Öresund från Helsingör till Helsingborg, spelat golf från Stockholm i norr ner till Barsebäck i söder på 18 olika golfbanor på lika många dagar och cyklat tandemcykel från Treriksröset till Smygehuk. Och numera även åkt Vasaloppet. Och det finns ett övergripande syfte med alla de här utmaningarna, eller Deaf Blind Challenge.
Drivet i detta är ju fortfarande just att jag måste förbättra situationen. Både för mig men även också om andra kan ta del av det här så är jag oerhört glad och tacksam. Det är stenhårt i samhället idag. Det går inte på något vis att du understryker tillräckligt hur illa folk far av indragna LSS-insatser, ledsagning, färdtjänstproblematik, överhuvudtaget fruktansvärt hårt i samhället idag. Och Det är ju jättedrivmotor för mig att genomföra de här bitarna. Men också liksom att komma ihåg att jag kan visa på ett positivt sätt också att men shit, om man ger, i det här fallet mig, rätt hjälp. Titta vad han kan göra. Titta vad han kan fixa. Han kan vara en samhällsmedborgare och bidra tillbaka. Och det är viktigt för mig att visa att det faktiskt går. Och också ge energi till andra. Och jag blir ju väldigt glad när jag får träffa eller höras talas om yngre personer som då har dövblindhet eller dylikt. Som då, men du är så cool och jag har börjat använda vit käpp nu. Och det betyder mycket för mig. För då vet jag att då finns det lite energi till dem att ta sig an de här problemen framöver. Så att det inte slutar med att vi alltid blir överkörda till höger och vänster. Men det är jättetufft, som jag har sagt tidigare. Så nu här förra året blev jag ju av med över hälften av mina timmar med insatserna som jag har med mina barn. Så att det är så oerhört viktigt att de här projekten fortsätter och att vi uppmärksammar vad som ligger bakom dem.
Men en sak som du också har gjort är att du då har fortsatt ditt konstprojekt och det har kommit till en ny liten gubbe.
Ja, jag fortsätter att skapa hela tiden och jag har blivit en liten kul grej att för varje Deppland Challenge skapa en unik figur. Så den här gången så blev det ett konstverk som heter Urspår som är då byggt av då kasserade gamla vita käppar och en figur då som åker längdskidor helt enkelt. Det kommer jag nu alltid hålla på med för det ger mig så mycket att skapa och få utlopp för mina känslor via konsten.
Har du den här så jag kan få se den?
Den finns kvar.
Ah, där står den uppe på bokhyllan. Och den har ett runt gult klot som huvud.
Det här är ju en sån gigantisk doppsko som man har till käpparna som är för i vid snötidssituationer. Så därför så passar det rätt bra att ha den lite större bollen till den här typen. Och kanske passar mitt uppsvällda huvud ibland och så att det blir en liten illustration på den känslan så att säga. Så allting på den är käppar.
Den är röd, vit och gul.
Det röda är ju då den tejpen som vi har på käpparna för att markera att vi har dövblindhet.
Och så ser man att den är på väg i spåren.
Ja, den är på väg och det här är lite häftigt för jag visste inte riktigt vad den här skulle heta. Så att jag la ut på sociala medier och bad folk då att komma med förslag. Och till slut så blev Urspår passande. Och faktiskt efter andra träningstillfällen som jag hade uppe i Dalarna. För då åkte jag Urspår flera gånger och då inser jag att hur knäppt det här är. Och då tänkte jag att det här passar konstverkets namn då med Urspår.
Och det finns planer på fler utmaningar framöver. Men vad det blir är ännu inte klart. Torbjörn Svensson intervjuades av Åsa Kjellman Erisi på Skånes taltidning.